Varmt välkomna till den här podden som produceras av Center mot våldsbejakande extremism. I en serie poddar så tittar vi på antisemitismen inom olika våldsbejakande miljöer. Och idag ska vi prata främst om vit maktmiljön. Hur utbredd är antisemitismen inom de grupperna och hur central är den? Jag heter Willy Silberstein, har jobbat länge som journalist och vid min sida har jag två kunniga, erfarna personer. Det är Helene Löv, historiker vid Uppsala universitet och expert på nazism i Sverige, och det är Henrik Bachner, idéhistoriker med inriktning på studier av antisemitism. Välkomna hit.
Tackar.
Tack.
Och Helene, innan vi gick in här i studion så plötsligt visste vi inte riktigt hur vi ska kalla de här grupperna, högerradikala, nationalistiska, vad ska man säga?
Ja, det är lite komplicerat därför att å ena sidan så har vi nationalsocialistiska grupper, vi har andra former av vitmaktgrupper, även om de inte är särskilt stora i Sverige just nu. Sedan har vi nationella grupper av en mer extrem karaktär. Och sen finns det också grupper som vi faktiskt inte har ett riktigt bra begrepp om vad de är. För att de är vare sig höger eller vänster, och vad vi ser ganska mycket nu är också en nya former av ideologiska hybrider som växer fram som vi inte har en begreppsapparat för.
Och Henrik, många olika grupperingar, men lika fullt, de har en sak väldigt starkt gemensamt, och det är att de är väldigt antisemitiska, eller hur?
Ja, i de här rörelserna vi pratar om nu så spelar ju antisemitismen en viktig roll. Och den ser relativt likartad ut, och här kan ju Helene komplettera, men jag menar det är ju viktigt att se att i nationalsocialistiska rörelser självklart och den bredare viktmaktmiljön, men också i andra radikala grupper, vita nationalister, det vi ibland kallar för alternativhöger och så vidare, så hittar vi ju likartade eller identiska antisemitiska uppfattningar. Ibland uttrycks de explicit och väldigt tydligt, väldigt aggressivt. I vissa andra rörelser presenterar man dem ibland i mer, ska vi säga, kodifierade former med signalord etc. etc. Men antisemitismen är ett fundament i de här miljöerna.
Och Helene, det kanske är en konstig fråga, men varför är antisemitismen så central i de olika grupperingarna i det här klustret om vi pratar om? Går det att svara på det?
Ja, alltså när det gäller nationalsocialisterna så existerar ingen nationalsocialism utan antisemitism. Därför att den är själva kärnan, själva fundamentet i ideologin. Det är det som är grund. Förutsättningen, tron på existensen av en sorts judisk världskonspiration. Det är kring den antisemitiska föreställningar som man bygger hela sin världsbild.
Men sen även andra grupperingar i det här sfären. Det verkar vara så att antisemitism är rätt självklar även i de grupperingarna. Varför är det så?
Ja, dels är ju antisemitismen närmast uråldrig. Och sedan så finns det ett element, många av de här grupperna har drag av en form av konspirationsteorier, konspirationism, anti-etablissemanget etc. Och de allra flesta grupper eller individer med den typen av dragning, de hamnar förr eller senare i antisemitismen. Därför att den är, ja, nog sannolikt den allra äldsta konspirationsteorin. Det finns sånt enormt flora av material och annat att ösa ur. Att det graviterar på något sätt till antisemitismen. Till så att säga någon sorts nästan ursprungligt på något vis. En kollega till Henrik och jag, Karin Kvist-Gever, som brukar tala om ett antisemitiskt bakgrundsbrus som är extremt lätt att aktivera och i de här konstellationerna också kommer att aktiveras politiskt.
Och Henrik, den här antisemitismen, alltså jag förstår att det skulle kunna vara en lång avhandling och bara svara på det, men väldigt schematiskt. Hur ser den här antisemitismen ut? Vad är det för bild man målar upp av judar?
Vi har ju väldigt likartade bilder som de vi såg i nationalsocialistiska och andra högerradikala rörelser på 30-talet. Å ena sidan föreställningen om raskamp och raser som är mer eller mindre uttalade i olika grupper och miljöer. Som är viktig där man föreställer sig och föreställde sig, men delvis fortfarande idag av världshistorien, som en kamp mellan en föregiven arisk eller vit ras och en sorts antiras, en judisk ras som skulle existera. En existentiell kamp. Men sen finns det här som Helene är inne på som är helt centralt och jag skulle säga ännu viktigare, just idén om en judisk världskonspiration. Föreställningen om att väldigt mycket av det som sker i världen styrs av en omnipotent judisk grupp, en allsmäktig judisk grupp som kontrollerar och manipulerar politik, medier, ekonomi och så vidare och så vidare. Och det här är också en viktig, tror jag, poäng eller sak att understryka, att de här rörelserna är ju rasistiska gentemot en rad olika grupper och minoriteter och kategorier. Och antisemitismen är en del av det bagaget. Men den har också då sin specifika funktion i den meningen att den fungerar som en förklaring till varför saker och ting ser ut som de gör. Både historiskt och idag, både nationellt och globalt. Och det är det som gör den också som en sorts sammanbindande ideologiskt kitt för många av de här grupperna.
Och när man följer media så kan man få intrycket av att de här olika vitmaktmiljöerna och andra i den sfären, att de har vuxit sig betydligt starkare än tidigare. Är det så, eller är det mer att media uppmärksammar dem, eller att de är duktigare på att få uppmärksamhet, att de egentligen inte har blivit så många fler? Nu gissar vi, men lika fullt vad...
Där finns ju en väldigt stor osäkerhetsfaktor, för de facto vet vi inte.
Nej, men vad tror du?
Jag skulle tro att man ser det på olika typer av nivåer, så har de ju egna medier på ett helt annat sätt idag än vad de hade tidigare. De är inte alls beroende av att stora mainstreammedier skriver om dem. Innan den kommunikativa revolutionen så var de helt beroende av att en lokaltidning skrev till exempel om en aktion. De var också beroende av flygbladsutdelningar och klistermärken och allt sånt för att attrahera människor. Idag är det ju inte alls på det sättet. Och de är väldigt duktiga i och med det att de har varit utestängda så länge från mainstreammedier, så har de blivit väldigt duktiga att ta till sig all form av nya kommunikationsmedel, vilket gör att de där har ett försteg. Samtidigt så attraherar de ju också ständigt nya generationer. Samtidigt som de gamla generationerna stannar kvar. Det är ju inte nödvändigtvis så. Vi har en sorts föreställning om att så länge vi inte ser individer i gatuaktioner så finns de inte med i de här miljöerna, eller de har lämnat dem. Så är ju inte alls fallet.
Mm.
De vi ser på gatunivå, det är ju huvudsakligen den yngre generationen, om det inte är större så att säga, sammandragningar. Så vi lurar oss ju väldigt ofta att tro att vi ser allt när vi räknar hur många individer vi ser i olika demonstrationer. Aktiviteterna går ju naturligtvis i vågor. De har ju också alltid perioder av inre där de samlar ihop sig och så vidare. Men det är ju också närmast naturligt. Det har ju alla politiska rörelser. De är ju inte ute på gatorna för jämna någon. Så att ibland exotifierar vi dem också.
Henrik, är det i första hand nordiska motståndsrörelsen man ska se framför sig när vi pratar den här sfären? Eller är det andra som du tycker utmärker sig mer?
Det finns ju olika grupperingar och rörelser som agerar på olika sätt, som Helene har nämnt. Nordiska motståndsrörelsen är en sådan, en viktig sådan att hålla ögonen på. Men vi har ju också, vad ska man ska beskriva som kanske mer tankesmedier, grupper som är väldigt aktiva i sociala medier och väldigt skickliga på att använda sociala medier, som ibland beskrivs som en sorts alt-right eller alternativhöger, som... Jag tror också man kan påpeka i det här sammanhanget sprider sin propaganda då på ett delvis kanske mer ibland implicit och indirekt sätt jämfört med...
Hur då? Kan du ge något exempel?
Ja, alltså att man använder sig av humor eller ironi, det som beskrivs som humor och ironi, eller av olika memes eller memer på sociala medier där budskapet för, ska vi säga, de införstådda är uppenbart men inte alltid solklart för de som inte förstår vad det handlar om. Där man använder sig av symboler och signalord och kodord och så vidare för att sprida antisemitiska uppfattningar och konspirationsteorier.
Helene, ska till exempel judar i Sverige vara rädda för den här utvecklingen, för sin säkerhet?
Ja, vad vi ser just nu så att säga, det är ju en ändlös räcka av antisemitiska kampanjer som närmast avlöser varandra. Så att det är klart att de här kampanjerna skapar oro, rädsla, självklart.
Och det finns ju ett våldskapital som många av de här sitter på.
Ja, visst, absolut. Samtidigt så om man tittar, nyligen så var det en aktion till exempel utanför synagogan i Norrköping. Någonting sådant hade med mycket stor sannolikhet omedelbart avlysts för kanske 10-15 år sedan.
Att polisen,
ja,
hade
polisen hade gjort det, så att säga.
Och vad är din tolkning av att polisen inte ingrep?
Man har också en förändrad syn där man skulle kunna säga att man väntar på att någonting, så att säga, ska hända. Att utbryter en sorts upplopp eller någonting sådant.
Så Henrik, tycker du man kan säga att polisen är mer tillåtande än för till exempel 10 år sedan?
Jag har lite svårt att bedöma det, men däremot så kan man ju se att ribban för vad som bedöms utgöra hets mot folkgrupp ligger väldigt högt. Det är möjligt att den ska göra det också, men vi har ju haft ett antal beslut och utlåtanden som har varit problematiska, som påverkar bedömningen, så att säga.
Kan du ta något exempel?
Ja, men vi kan gå tillbaks till, och nu, då flyttar vi oss bort från frågan om den radikala högern, men till exempel för ett antal år sedan med försäljningar av grov antisemitisk propaganda, till exempel vid en moské i Stockholm där det också fanns uppmaningar till våld mot judar och så vidare, men som ansågs då utgöra till exempel inlägg i Mellanöstern-debatten. Och i de exempel som vi har sett nu här, som Helene nämner, där man pratar om att grov antisemitisk propaganda skulle rymmas inom religionskritik och så vidare, så finns det väl tecken på att tolkningarna här vidgas på något sätt och att man släpper igenom relativt mycket. Sen kan man ha olika uppfattningar om huruvida det är bra eller inte ur ett yttrandefrihetsperspektiv.
Helene, kan man säga då, för 10-15 år sedan så var det väldigt stigmatiserat att tillhöra såna här extrema grupper som vi pratar om. Har de gränserna tänts lite så att det inte är fullt så tabu numera att ansluta sig till en sån här grupp?
Ja, det sker ju hela tiden en förskjutning, och det är ju en process som vi har sett sedan 90-talet, att tabu successivt försvinner, att allt fler och fler människor blir öppna med att de tillhör eller sympatiserar med. Så att det är ju en successiv process, och det är ju klart också att det hänger samman dels med att Sverige inte var involverat i andra världskriget. Här finns inte, så att säga, den här personliga familjetraditioner och så vidare på samma sätt som i många länder. Men också med att avståndet ökar till andra världskriget. Avståndet ökar till förintelsen, vilket också innebär att det successivt blir någonting som försvinner i historien.
Det blir lite som 30-åriga kriget, det blir en händelse bland många.
Ja, det är en process successivt. Så att det, och sedan också så förändras debattklimatet. Och när det gäller det som vi diskuterade tidigare, som hets mot folkgrupp till exempel, så är det ju inte första gången som det sker en förändring i praxis, utan det har det gjort ända sedan lagen tillkom, att under vissa tidsperioder så är man mycket hårdare i bedömningar. Under andra tidsperioder så är man extremt restriktiv med vad som döms. Mm. Så att det finns ju också, som Henrik var inne på, olika strategier, att man menar att man måste tillåta väldigt, väldigt mycket, att det ska vara väldigt fritt. Och sen finns det andra strategier där man hävdar motsatsen, och på många sätt kämpar de här om praxis.
Henrik, är det antisemitism att säga att förintelsen inte ägt rum, eller är överdriven?
Ja, alltså i grund och botten kan man naturligtvis säga saker och ting om historiska händelser som bottnar i okunnighet och så vidare. Men när vi ser just påståenden och propaganda som förnekar förintelsen, så är det ju i de allra, allra flesta fall frågan om en mycket medveten antisemitisk yttring.
Och vad syftar en sån yttring till?
Alltså den kan ju spåras tillbaks till folkmordet på judarna under andra världskriget, där den här typen av propaganda inleddes för att förneka det som hände. Men efter andra världskriget också har det varit en strategi för att rehabilitera och återge nationalsocialismen och liknande besläktade rörelser en form av legitimitet, så att säga. Och vi kan också se idag i en sorts strid kring det historiska minnet, om vi tittar på det som händer i Polen eller i andra länder, där ett förminskande av delaktigheten i folkmordet på judarna eller en omskrivning av historien blir en viktig kamp om det historiska minnet och i nationalistiska strävanden och så vidare. Men det som är viktigt att se när det gäller antisemitismen är att när vi tittar på propaganda som förnekar förintelsen, så är ju nästan alltid förklaringen den att skälet till att människor då enligt deras sätt att se tror att ett folkmord på judar begicks under världskriget är därför att judar har lyckats lura världen att tro på detta. Det vill säga, vi återgår till samma idé som vi talade om tidigare, en föreställning om en judisk världskonspiration som har lyckats sälja in vad då förnekare beskriver som en bluff om förintelsen. Så det här är en mycket grov antisemitisk propaganda i de flesta fall.
Helene, jag drar mig till minnes, jag pratade för några år sedan med en avhoppad nazist. Och då frågade jag just, när du var nazist, hur kunde du förneka förintelsen? Och till min förvåning så svarade han då, nej men jag förnekade inte den, jag tyckte att den var bra. Hur extrem var han under sin nazistperiod i sitt liv?
Ja, vad han egentligen säger, det är... De säger aldrig att förintelsen inte ägt rum i den bemärkelse som vi lägger i det. För att om man sen frågar dem, eller säger att ja men det här är ju liksom ett förnekande, då kommer svaret, ja men det finns fortfarande judar, alltså är de inte förintade. De använder sig också av nazisternas egen definition av förintelsen som ett totalt krig mot judarna. Det här är ett krig. Det här är en nödvändig handling i ett krig. Människor dör i ett krig. Alltså är det inte frågan om ett brott, utan det är ett försvar. Ett försvarskrig mot judarna. Ett nödvändigt försvarskrig. Jag kommer tänka på det. Det finns en... När NMR var i Almedalen något år så livesände de alltihopa. Jag satt och tittade på detta. Och person efter person går fram till dem för att just prata om det här, om förintelsen. Alla nästan blir bortdribblade i det här. När de säger att ja men det finns ju fortfarande judar. Ja, så tänker ni så. Jaha. Ja, men judarna förklarade ju faktiskt krig, och så hänvisar man till något citat från World Jewish Congress från 1933. Och då börjar människor att bli förvirrade. Så att man får också vara noga med vad de egentligen säger.
Ja.
Och sen är det delar som förnekas och delar som...
Och samtidigt är det väl ett av världens mest väldokumenterade krig, andra världskriget, och förintelsen är otroligt väldokumenterad. Så det ligger ju någon slags...
Men här handlar det om hur man ska se, vad man ska se den som.
Ja. Henrik, vi har ju en... Vi finns ju på en kontinent där en rad länder ser problem med antisemitism. Polen, Ungern och så vidare. Samverkar de här på något sätt, tror du?
Ja, det tror jag att man måste se. Att det finns överlappningar mellan det vi har pratat om här som de mest extrema grupperna, vitmaktmiljöer och liknande, och den bredare högernationalismen, eller som vissa då beskriver som högerpopulism. Och tittar vi på den typen av partier och rörelser, inklusive vissa regeringar i Europa, du nämnde Ungern och Polen som två exempel, så är det tydligt att det finns inslag i propagandan och mytbildningarna som används av den typen av regeringar och rörelser som ligger väldigt nära det vi hittar i de mest extrema högerradikala grupperna. Och då tänker jag framförallt på olika varianter av myten om en judisk världskonspiration. Retoriken om ett pågående folkutbyte, om risken för en sorts folkmord på så kallade vita grupper i Europa. Och som då ofta i de här sammanhangen, i den bredare högernationalistiska rörelserna, beskrivs som en Soros-konspiration. Man hänvisar till den amerikansk-judiske finansmannen och filantropen Soros, George Soros, eller hänvisar till finansfamiljen Rothschild som har återkommit i antisemitisk propaganda under flera århundraden och så vidare. Men konspirationsteorin är relativt likartad, där man säger att det pågår en stor invandring, framförallt hänvisar man till invandring från utomeuropeiska länder, från Mellanöstern, invandring av muslimer, och man säger att denna invandring drivs av påstått judiska intressen, och ofta ges då Soros en nyckelroll i den här typen av mytbildningar och så vidare. Och det här hittar vi idag, och det är viktigt att understryka, på regeringsnivå i propaganda från vissa länder i Europa. Vi ser liknande signaler från den nuvarande amerikanska administrationen, från väldigt inflytelserika medier, högermedier i USA, från vissa republikanska politiker med stort inflytande. Så att här finns en överlappning, här finns en påverkan, och vi ser att det här ger legitimitet åt också de ännu mer extrema, radikala vitmaktgrupperna runt om i världen.
Helene, tror du att, en del påstår att till exempel Donald Trumps presidentskap i USA stimulerar och göder nationalistiska grupperingar, ja, i bland annat Sverige. Tror du att det finns någon slags samband där?
Jag tror att sambandet är villigheten att ta till sig konspirationer. Att det legitimerar föreställningen om konspirationer, om fiender, om att det här på något sätt speglar en sorts verklighet. Och ju mer de här konspirationerna flödar in i offentligheten, ju mer ledande politiker, filosofer, samhällsdebattörer som ger uttryck för konspirationer, desto mer legitimt blir det. Och med detta så följer också att självklart att de antisemitiska konspirationerna blir mer och mer legitima. Det blir okej att inneha en sån här åsikt, att tro på alla möjliga former av konspirationer, det är en del av en större legitimisering, skulle jag vilja säga.
Och det är med små steg åt gången kanske, men positioner flyttas fram i ganska stadig kurs, eller hur?
Ja, visst, absolut. Och det går väldigt snabbt om man ser till konspirationer. Det såg vi ju inte minst kring viruset. Omedelbart så kommer...
Coronaviruset,
ja,
då?
Precis, ja, precis. Så kommer väldigt mycket konspirationer. Och många av de här konspirationerna är också av antisemitisk karaktär. Att det är judarna som ligger bakom viruset. Det är alternativt att judarna skapade viruset för att kunna skapa en ett vaccin som på något sätt skulle droga ner oss, att det finns liksom hela tiden. Och det är ju varianter av gamla antisemitiska myter om judarna som förgiftar vattnet, som förgiftar människor och så vidare. Det är liksom återreproduktioner.
Henrik, bland en del av de här vitmaktmiljöerna, det är lite paradoxalt, men de är antisemiter, men en del uttalar sig positivt om Israel lika fullt. Hur kommer det sig?
Ja, jag är inte säker på att det gäller vitmaktmiljöerna. Där har man en mycket negativ syn på Israel.
Men en del av de här på den kanten,
vissa högernationalistiska rörelser uttalar sig positivt om Israel, det stämmer.
Hur kommer det sig?
Ja, alltså man måste skilja på de här olika partierna och rörelserna. De har delvis olika historik, så att säga. Vissa av de här partierna som vi ser i Europa, som vi beskriver som högerpopulister, har inte, ska vi säga, den anknytningen tillbaks till nationalsocialistiska eller fascistiska grupper, utan har startat som missnöjespartier, framförallt inriktade mot invandring och liknande frågor, som kanske inte heller har antisemitismen med i bagaget. Och där kan det finnas, ska vi säga, inom citattecken, pro-israeliska uppfattningar som bottnar i att man ser Israel som en föreställd allierad i en återigen föreställd kamp mot islam och muslimer etc. Israel, ska vi komma ihåg, har idag en högernationalistisk regering som liknar på många plan de partier och regeringar vi pratar om i Europa. Men det finns också partier som har en annan bakgrund i flera europeiska länder som kan knytas an till nazismen bakåt i tiden och som har haft ett stark närvaro av antisemitism under hela efterkrigstiden fram idag, som vill på något sätt tona ner detta för att göra sig mer respektabla. Och då blir de här utspelen om Israel också en del i den processen att försöka bli rumsrena. Men återigen, även där så finns det ju de som ser Israel som en man tror i en sorts allierad i en frontstat i en sorts global kamp mot islam och muslimer som man föreställer sig i de här grupperna. Så att jag skulle säga att det är olika motiv som spelar in och det ser rätt olika ut i olika partier. Och det sista jag vill säga här är bara att när man pratar om att de skulle inta en pro-israelisk position så är det viktigt att säga att här finns inte någon sorts djupliggande förståelse eller sympati med Israel som stat eller idé eller projekt, utan det är med den nuvarande då israeliska regeringen, högernationalistiska regeringen och dess politik som man kan solidarisera sig.
Och en del kanske försöker få sagt att vi kan inte vara antisemiter eftersom vi stöder Israel, eller hur?
Nej, det blir också då ett argument som man använder. Och där är det också viktigt att säga att det finns ingen som helst motsättning mellan att påstå sig stödja Israel eller uttrycka stöd för den israeliska regeringen och samtidigt bära på och ge uttryck för antisemitiska uppfattningar. Det här ser vi hela tiden.
Helene, dyster om framtiden, är det risk att de här olika miljöerna med bland annat judehat som ett gemensamt kitt, kommer de, tror du, att växa sig starkare framöver?
Historiker är notoriskt dåliga spågummor och spågubbar, därför historien är extremt nyckfull.
Men lika fullt så får du vara spågumma nu, Helene.
Då skulle jag vilja säga att prognosen ser dyster ut.
Varför säger du det?
Just på grund av successiv legitimering av olika former av konspirationsteorier. Därför att de landar oundvikligen nästan alltid i antisemitism.
Och sociala medier blir ju bara större och större, och det verkar ju vara en väldigt bra plattform för de här grupperna, eller hur?
Ja visst, absolut. Och de är väldigt, väldigt skickliga i sina olika former av kampanjer. Det är närmast svårt numera att liksom hänga med i de här olika former av kampanjer som drivs. Och då, där kan de också självklart dra nytta av den allmänt konspiratoriska stämningar som råder och också av yttre händelser som viruset och liknande som drar med sig såna här föreställningar.
Och jag vet, nu har det kanske ändrats på senare tid, men under lång tid när man googlade på förintelsen så hamnar man på förintelseförnekande sidor. Mm. Det gör ju inte att man blir så optimistisk om framtiden till exempel.
Nej, och det förs ju en sorts kamp hela tiden om utrymmet i sociala medier, men också utrymmet på nätet, utrymmet i debatten. Och de har ju också försökt under lång tid hela det här bredare spektrat att omdefiniera också begrepp som yttrandefrihet till att närmast gälla rätten att stå oemotsagd, att ifrågasätta. En sorts diskussion är att försöka tysta dem, ett brott mot en yttrandefrihet. Och det är en grad, det är någonting de började med under 80-talet som nu successivt slår igenom, där yttrandefrihet plötsligt får ett helt annan innebörd.
Mm. Henrik, vad tror du om, du får vara spågubbe här, vad tror du om framtiden när det gäller tillväxt eller minskning av de här grupperna?
Ja, alltså just nu så ser det ju dystert ut, och vi ser en tillväxt av den här typen av grupper, framförallt om man räknar in också, vilket jag tycker man ska göra, den bredare högernationalistiska, högerpopulistiska vågen runt om i Europa, därför att det finns ett samband med detta. Och den är på frammarsch på olika sätt. Och den gynnas också av de sociala och ekonomiska och politiska kriser som vi ser både i kölvattnet på coronapandemin såklart, men också i övrigt. Och vi lever också, ska vi komma ihåg, i en tid av genomgripande förändringar på olika sätt som handlar om globaliseringsprocesser och digitalisering och väldigt mycket annat som skapar stor otrygghet. Och det här är en väldigt gynnsam miljö för alla typer av demagoger och inte minst människor som vill saluföra förenklade svartvita budskap och konspirationsteorier som förklarar extremt komplexa, invecklade processer som pågår just nu. Så i den meningen så är jag också ganska pessimistisk framöver.
Och till sist då, för att inte bara sluta i pessimism, Helene, vad kan de som vill motverka antisemitism och andra typer av fördomar, vad kan vi göra?
Ja, det inse att det finns ingen quick fix. Inse att det här är ett problem som har existerat längre än vi någon av oss egentligen vill tänka på. Och att det enda som gäller egentligen är en form av uthållighet. Att överge egentligen föreställningen om att vi ska kunna gå i mål. Det finns i den här bekämparbranschen, om jag får uttrycka mig så, en sorts föreställning om att om vi sätter in den här och den här åtgärden kommer vi att gå i mål. I slutet av det här projektet så kommer folk att vara antisemitfria på den här skolan eller någonting i den här stilen. Så är inte fallet naturligtvis, utan det är någonting som kommer att pågå kontinuerligt under mycket lång tid. En av de absolut svåraste saker att göra är att förändra så djupt rotade mentaliteter.
Henrik, har du några tankar kring det?
Ja, jag tror också att långsiktighet är väldigt viktig på det här planet, och att det pågår verksamhet på väldigt många olika nivåer och på olika former i samhället. Och sen så spelar det ju väldigt stor roll rent generellt, inte bara för antisemitismen, att ska vi säga, demokratiska krafter, demokratiska politiska partier och andra verkligen står emot tendenser i samhället som går i en annan riktning mot en ökad intolerans, mot en acceptans för ett misstänkliggörande av minoriteter och olika grupper, därför att vi flyttar oss just nu i fel riktning, och det kommer vara väldigt avgörande också på det här planet. Så att jag tror att det spelar väldigt stor roll.
Där får vi sätta punkt för denna diskussion. Stort tack Helene Lööw och stort tack Henrik Bachner, och inte minst tack till er som har lyssnat på den här podden från Center mot våldsbejakande extremism.